Social ångest eller social fobi innebär att man är rädd för att hamna i situationer med andra människor där man riskerar att känna sig bortgjord eller granskad. Rädslan kan leda till att man undviker att umgås i sociala sammanhang. Om din sociala ångest hindrar dig från att leva det liv du vill, ska du söka vård. Det finns bra hjälp att få.
Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 83 av Ångestpodden!
Hej och välkomna!
Känns bra att vara här återigen.
Ja, för nu är det torsdag igen.
Mm.
Och det älskar vi ju.
Mm. Ja, jag gillar faktiskt torsdagar.
Men det är klart, ja. Ångestpodden är lika med torsdag.
Ja,
jag
men
älskar
det känns så här, man kan känna doften av helg och...
Gillar man den här torsdagen lite mer?
Ja, det gör man.
Vi har en sån nyhet till er nu. Så att, nej men alltså jag och Sve har ju trillat av pinnen nästan. Alltså på riktigt hörni. Alltså ja. Vi har nästan gjort det.
Och om vi inte har gjort det ännu så kommer vi ju definitivt eventuellt hinna göra det innan vi liksom ska göra det här som vi ska berätta för er nu.
Okej, det där var verkligen så invecklat. Okej, den 10 september kommer vi livepodda i Globen! Alltså seriöst.
Ja, lite så känner jag.
Vi ska livepodda i Globen på Vidstar-festivalen! Och inte nog med det. Vi kommer ha en gäst med oss.
Absolut, det kommer vi ju absolut ha.
Och jag säger så här ofta, jag älskar ju henne, jag älskar ju honom. Så säger jag ofta, nej. Grejen är, jag kan redan avslöja en grej. När jag såg den här personen på Summerburst, sprang jag fram och högg tag för att jag fanar så mycket. Kom du ihåg det?
Ja,
du
jag
bara,
minns.
Det verkligen, jag bara hörde inte ens dig, jag bara var framme och
nej,
högg.
Nej, men när jag sa det var du redan iväg liksom.
Det är det jag menar.
Jag bara såg ett moln efter dig.
Ja, men det är det jag menar. Så mycket älskar jag den här personen.
Mm.
Vi kommer gästas av Thomas Sekelius!
Säger jag igen.
Jag älskar det här!
Och för er som inte vet vad Vidstar-festivalen är för någonting, så är det en festival som alltså kommer hållas i Globen den 10 september. Och det är en YouTube-festival med massa YouTubers och det kommer vara massa happenings där hela dagen. SVT kommer vara där och hålla i lite grejer. Vi kommer som sagt vara där och
ja!
Livepodda och göra lite andra saker också. Det är massa YouTubers som kommer vara där och ha meet and greets och de kommer göra massa saker på stora scenen. Det kommer vara så här framträdande på kvällen från massa kända artister. Alltså ja, man kan
men
bara
Men ni hör ju. Alltså ni hör ju, men alltså det viktigaste för oss det är ju att någon av er kommer dit stötta oss.
Ja, och gärna sitter liksom längst fram och kanske med något litet plakat där det står vi älskar Ångestpodden.
Och kanske så här att Ångestpodden är bäst. Ja. Jag skojar, vi var så här, okej. Okay. Nej men alltså på riktigt hörni, okej, nu överdrev vi. Men alltså vi blir så otroligt glada om ni kommer dit på vår livepodd.
Ja, det vill vi ju. Ja. Vi vill ha fullsatt Glob.
Ja, men okej, okay, det är Filip och Fredrik som har livepoddat i Globen innan och nu är det vi.
Nu är det Ångestpodden också.
Jag är så blown away. Jag älskar det här och det ska bli så kul!
Ja, biljetter köper man på vidstarfestival.com. Ni kan gå in på deras Instagram-sida, vidstarfestival heter de bara där. Och så kan ni se vilka YouTubers det är som ska dit och lite så här vad som händer. Och så finns det länk där till hemsidan där man också kan läsa lite så här vad som händer och där man kan köpa biljetter alltså. Men 10 september, skriv in det i kalendern och kom.
Så ses vi.
Yes.
Gud vad fantastiskt.
Mm.
Okej, veckans ämne.
Ja.
Det här är så önskat.
Ja, det är det verkligen.
Och grejen var, innan liksom vi bestämde oss för det här ämnet, så tänkte jag så här, jag tänkte nog att det inte var så vanligt.
Mm.
Och sen insåg jag att det är en av de vanligaste ångestrelaterade sjukdomarna som finns.
Ja, det är helt, alltså det är helt galet.
Verkligen.
Ja. Men det är väl också lite så här för att den här psykiska ångesten som medför det här ämnet som vi ska prata om idag, som alltså är social fobi, för det har ni ju redan sett på avsnittet. Det känns som att det är så lätt att dölja det. För man kan ju bara undvika de situationerna där det blir jobbigt.
Ja, men exakt, det är ju det man gör.
Ja.
Och så här, social fobi kommer vi säga, och det använder vi oss av. På 1177 vårdguiden står det social ångest. Och det jag läste i början för er, det kommer från 1177.
Yes. Och med oss idag har vi ju en gäst, för vi har ju själva inte social fobi, Ida.
Nej.
Så med oss idag har vi Erik Jonathan Bergström som driver Ångestskolan.
Ja, men det tycker jag är så himla härligt.
Mm.
Vi är Ångestpodden, han kör Ångestskolan.
Yes.
Ja, jag tycker det är så härligt.
Ja, och många av er kanske till och med har lyckats se hans klipp. För han gör så här YouTube-klipp som han lägger ut på Facebook bland annat.
Mm.
Där han beskriver många olika ångestsjukdomar.
Men alltså, han gör ju det på ett så himla bra sätt.
Ja, så jäkla pedagogiskt.
Ja, vadå? Jag fick filmen länkad till mig som han hade gjort om panikångest. Och det har jag ju haft själv. Och då har man så här väldigt mycket så här, bara en bild av så här är det, så här upplevs det.
Mm.
Alltså exakt så. Den där filmen hade jag kunnat ge till vem som, eller så här, visa för vem som helst.
Mm.
När jag var som sjukast och bara, det är det här jag går igenom just nu. Så här känns varje dag för mig.
Mm.
Och visa den filmen, för man förstår verkligen. Och så är det med alla hans filmer.
Mm.
Så gå in och likea Ångestskolan på Facebook.
Mm. Det är väldigt många som har kollat på de här klippen. Så de, alltså, de hjälper verkligen. De är väldigt, väldigt bra.
Vad tyckte du om intervjun med Erik?
Fantastiskt inspirerande.
Ja.
Skulle jag vilja säga.
Och, alltså jag lärde mig jättemycket.
Ja.
Alltså som jag sa, det var så här, innan intervjun så tänkte jag nog så här, jag har koll på det här ämnet. Sen insåg jag att bara, nej, det har jag inte.
Nej. Nej, men jag var typ lite nervös också, för att jag tänkte typ så här, vi visste ju Eriks bakgrund, att han liksom har lidit av social fobi och så här, och jag tänkte typ undra hur jag ska vara liksom för att han ska känna sig trygg typ.
Ja,
vet, han bara kände så himla lugn och trygg hela tiden. Alltså, så här, det var
visst,
typ
nu
jag
mådde
som...
han ju relativt bra.
Ja.
Liksom.
Jo, men man utgår ju från att så här, ja, men då är han kommer han alltid ha social fobi. Mm. Men vi har ju lärt oss något, så är det inte.
Exakt. Så jag tycker att vi rullar intervjun med Erik Bergström om social fobi.
Varsågoda! Hej Erik och välkommen till Ångestpodden!
Tack så jättemycket.
Det är jättekul att du är här, för du driver ju Ångestskolan. Mm. Och det känns här lite besläktat, Ångestpodden, Ångestskolan.
Ja.
Som, att vi är så här, som att de är syskon nästan.
Ja. Ett givet samarbete här.
Ja. Okej, då börjar vi så här. Vem är Erik?
Erik är en energispridare som älskar att lära ut nya saker till människor. Älskar att undervisa. Han är lite introvert och ganska blyg så av sig. Han är 26 år gammal men har bara levt livet i snart 5 år.
Mm.
Oh, shit, vilken typ cool beskrivning. Eller så.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest för mig är både negativt och positivt. Mycket negativt då, med rädsla. Framförallt, och mycket oro, mycket negativa minnen, men även positivt i att det får en att göra saker, man ja, kan prestera ganska mycket, och så det har jag märkt själv, och det ligger mycket dold kunskap i det, väl det är det jag tycker, att det är många som inte vet så mycket om det, och det är ju negativt på ett sätt, men även att jag har mycket att lära ut, en stor roll i det, mycket potential.
Ja, jag tänker just på nu när du talar ut, för du hade gjort en film som du länkade till mig på Facebook om panikångest.
Mm.
Så himla bra gjort, och där märker man ju verkligen att du gillar att lära ut. För det var pedagogiskt, och det var verkligen så här, vem som helst hade förstått panikångest av den filmen.
Ja.
Så jag kommer att tänka på det nu. Men idag så ska vi prata om social fobi, som drabbar cirka 10% av befolkningen. Stämmer den siffran?
Ja, det är bra.
Alltså, hur skulle du beskriva social fobi?
Det är en väldigt överdriven rädsla för att bli bedömd av andra människor, bli granskad av dem och bli utskrattad. Det är det handlar om, att man är extremt rädd för att andra ska skratta åt en och tycka negativt om en.
Mm.
Och så.
Men vad är det som händer i kroppen då när man har social fobi?
Det är väldigt mycket som händer. Men det är ju det här fight or flight som sätts igång. Liksom, att kroppen vill fly därifrån. För vi ser ju det här som en läskig situation. Något socialt. Då. Jag brukar tänka på när man står och spelar brännboll till exempel i skolan. Och så är det ens tur att gå fram och slå. Och då står alla och kollar på en. Och man blir jättenervös här ofta. Då, om man tycker att det är jobbigt då. Mm. Det är nog många som kan känna igen sig i den situationen.
Ja, när du säger det, det var jobbigt för gympan. Typ man bara, det snart min tur. Man bara, ska jag ta kärringracket eller ska jag våga slå mig?
Gud vad hemskt.
Ja, precis. Och precis den känslan får man i alldagliga situationer som bara har med människor att göra. Så det är den känslan kan man sätta på vilka situationer som helst egentligen. Som har med i sociala situationer, ja. Så kan man försöka förstå hur det känns för någon som lever med social fobi.
Men det känns liksom som att alla ska granska en och typ skratta åt en liksom, för att man typ ska misslyckas med vad man än tar sig an. Liksom.
Ja. En person som jag har följt, han säger att det känns som att man är med i en Mr. Bean-film. Det har alla sett förmodligen, liksom, att han gör bort sig hela tiden och sådär. Och så känns det som att man är honom, liksom, att man är så klantig och sen så sitter alla och kollar på en på långt avstånd och skrattar åt en och pratar om en och sådär. Att man alltid är i fokus.
Ja, men det är intressant, för vi har pratat ganska mycket om det. Just det här med att man, alltså det är ju inte bara när man har social fobi, men just det här att man tror ju att allt kretsar kring en själv på något sätt. Och man tänker att, ja men gud, nu kommer alla se på mig att jag har ångest just nu. Så är det med panikångest också, alla ser det här. Och, eller alla tänker på att jag har en ful dag idag. Eller,
alltså, i de lägena blir ju människan väldigt så här, inte egoistisk är fel ord att använda. Men man tror verkligen att alla bara, att jorden kretsar liksom runt en själv. Att alla andra finns där som en biroll till ens eget liv bara. Och att alla bara glor på en typ.
Det är spännande.
Ja. Så är det verkligen.
Men du har ju själv haft social fobi. Alltså hur började det egentligen och hur var det så här, alltså hur gick det till när du fick reda på att det var social fobi som du hade?
Det är väldigt stor, lång tid emellan att jag började få det och jag får reda på det själv. Då. Ja. Det började väl, tror jag, när jag gick i lågstadiet. Mina föräldrar hade separerat, som var en ganska jobbig tid för mig. Jag fick byta skola och sådär och flytta till en helt ny skola där jag inte kände någon sedan tidigare. Och jag ville ju göra ett bra intryck på mina klasskamrater och när jag var liten så stammade jag väldigt mycket. Och jag tyckte i den här åldern att det började bli väldigt pinsamt att stamma när folk kollade på en och så här, och lyssnade på en. Så jag var väldigt noga om att inte göra bort mig då, och i det här fallet var då att stamma framför dem. Så det gick rätt bra i början, men sen så efter några veckor så kom vi in på en svensk lektion och vi skulle läsa högt i böcker som man gjorde då på lågstadiet, kommer ni säkert ihåg också.
Ja.
Och jag blev jättenervös inför det här, liksom, hur ska det här gå, vad händer om jag stammar, liksom, jag får inte stamma. Och för varje person som det går, som det närmar mig då, så byggs pulsen upp och sen när min tur läser så sätter jag ner fingret och så och så känner jag helt att kroppen blir jättevarm, mina händer skakar och svetten börjar komma. Och så känner jag hur en efter en efter en efter en kollar på mig och tänker, liksom, nej, vad gör han? Det blir jättepinsamt. Liksom, bara prata vidare, snälla. Alla tycker det är jättekonstigt. Och sen så, till slut så trillade orden fram. Och efteråt så satt jag helt paralyserad och skakade. Och visste inte vad jag skulle göra. Så reste jag mig upp försiktigt, smög bak ut i dörren i klassrummet. Och så sprang jag bort till toaletten så fort som möjligt. Låste in mig och skvätte vatten i ansiktet. Som jag hade sett dem göra på tv när de var nervösa och rädda. Och så, här, och så satt jag ner på toaletten med ansiktet i händerna och bara grät för mig själv. För att jag hade gjort bort mig då och alla skulle tycka att jag var jättekonstig och jag skulle inte få några vänner. Och sen nästa vecka så var det ju dags igen. Samma sak. När du började läsa så för varje steg det blev så blev det jobbigare och jobbigare. Det var 5 personer kvar, 4 personer kvar och jag stod, satt och övade.
Ja, visst, jag precis övade, det, visst, jag liksom, gjorde man det.
Där kommer vara min tur, okej. Okay? Första ordet var solen, kommer jag ihåg väldigt starkt. Och jag hatar bokstaven S, för jag stammar alltid på S. Så det blev liksom, jag satt och övade. Solen, 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 solen. Och sen är det 3 personer kvar, 2 personer, 1 person. Men så är det inte jag som läser. För jag har redan smygit ut därifrån innan det var min tur. Så jag sitter redan på toaletten med händerna framför ansiktet och gråter igen.
Vad spännande att du kommer ihåg det så starkt. Mm. Eller att det är så starkt för dig liksom.
Okay.
För många är ju så här, bara, nej, jag vet inte riktigt när det började och jag vet inte hur så här.
Mm.
Men då var du alltså, vad är man lågstadiet?
Ja,
det var, 7-8?
Ja, det här var ju i tredje klass. Ja. Så runt 10 nästan, ja, någonting där.
Precis.
No.
Men vad hände sen då liksom?
Vid det tillfället då flydde jag ju just vid den situationen, och då, först så var det ju det här skammen över att fly, alltså alla kan ju prata liksom, att läsa det hur lätt som helst, varför är det bara jag som känner det här, de här känslorna, varför är det bara jag som stammar?
Mm.
Men sen så fick jag ändå en lättnad eftersom att jag hade flytt och det var ingen som hade skrattat åt mig eftersom jag hade flytt, och det var väldigt skönt. Och det var det som blev det onda mönstret här då, att jag lärde mig att, ja, men om jag flyr en jobbig situation så är det ingen som kommer att skratta åt mig. Så det blir, skönt för mig på ett kortsiktigt sätt såklart. Men på ett långsiktigt sätt så får det massa konsekvenser då, att man undviker jättemycket situationer. Och det är det som social fobi är också.
Men blev det då att du utvecklade andra situationer också som du liksom, ja, men sprang ifrån istället?
Ja.
Ja.
Den absolut jobbigaste situationen som jag alltid har haft är när jag ska presentera mig själv inför någon ny person. För då stammar jag alltid. Och ja, vi har inte sagt det än, men som ni vet nu så är mitt namn Erik. Men jag föddes ju som Jonathan. Och ja, när jag var 20 år gammal så bytte jag mitt namn från Jonathan till Erik. För jag kunde inte säga Jonathan utan att stamma. Och det är det också som, det var där jag märkte också att nu har den här fobin total kontroll över mig. För liksom jag undvek ju den här situationen. Det var ju värre än att dö i princip i mitt huvud. Så den har ju alltid varit den jobbigaste situationen. Och ni kan ju tänka själva att om man undviker varje situation där det finns risk att man ska hälsa på en person. Det är ju hur många situationer som helst som bara försvinner ur ens liv.
Ja, då blir man ganska isolerad.
Precis.
Men vi tänkte på det, finns det olika så här grader av social fobi? Alltså kan man vara kanske, alltså så här, om det bara hade varit så att du hade sprungit från situationen där du liksom skulle läsa högt i klassrummet. Räknas det som social fobi då?
Ja, om du har en, alltså social fobi, det blir ju en fobi när du börjar undvika någonting väldigt mycket och den här situationen har väldigt stor inverkan på ditt liv. Men det finns ju specifik social fobi som säger, det är ju bara en situation, precis som du säger. Sen när den går över och sprider sig till hela i livet, som det gjorde för mig också i tonåren då, där man börjar undvika i princip varenda situation där man har risk att göra bort sig eller att någon kollar på en eller vad det är man är rädd för. Då blir det en generaliserad social fobi, kan man säga. Och det är då det är riktigt akut, kan man säga. Och det är då man får den här, man stänger in sig på sitt rum. Man har ingen att prata med i princip.
Men så här, har du sökt hjälp för din sociala fobi?
Jag har sökt hjälp och jag gjorde det faktiskt för, kan det vara, 3 veckor sedan.
Oj, första gången?
Ja, när jag lyssnade på Ångestpodden, Simon Kjager, när han sa att man har stort ansvar för sin egen psykiska ohälsa, att man ska ta hand om sig själv. Då blev det bara för mig en sån här uppvaknande att jag måste verkligen ta tag i det här. För även om jag klarar mig nu i dagen, liksom, jag mår bra och allting, så är det ändå lite som ligger och gnager så där hela tiden. Och då jag känner att jag måste bara få bort det här sista liksom nu. Så,
så
jag har gått, och jag är ju 26 år idag, så jag har gått ifrån att vara 10 år till 26 nu, det är 16 år som det här har påverkat mig. Och alltså, så fort jag tog kontakt med vårdcentralen och berättade det här att jag har social fobi, så frågade hon, hur länge har det pågått? Och då sa jag, över 15 år. Och hon bara, okej. Så ingen big deal, eller det var precis som att det var hur vanligt som helst.
Ja, jag skulle precis säga, det är nog väldigt vanligt att liksom att våga ta det stora klivet, att ta det samtalet.
Precis.
Har man redan social fobi då så är det klivet jättestort att ta. Så fantastiskt att du gjorde det. Jag vet att lyssna på ångest för att glad.
Men alltså, hur ser hjälpen ut kring social fobi? Alltså vad... Är det KBT, tänker jag?
Precis, det är den vanligaste och mest effektiva terapin som har bäst resultat. Och det är förmodligen det jag kommer få hjälp med också då.
Men hur har du liksom så här, det har ändå liksom blivit bättre. Du sitter ändå här idag trots att du inte sökt hjälp för mindre än, eller för 3 veckor sedan liksom. Mm. Hur har du liksom kunnat hjälpa dig själv att så här komma över? För jag antar att om vi hade gått tillbaka till när du var tonåring så hade du inte suttit och poddat här med oss idag.
Nej.
Nej.
Det hade jag inte gjort.
Nej. Men hur såg liksom din tonår ut då? Och hur liksom, ja, men kom du så långt som du har gjort idag?
Tonåren var ju en väldigt jobbig period. Eftersom det är där man får många, alltså mycket kompisar är en väldigt viktig period i tonåren. Man skapar sin identitet och sånt här. Och allt det flöt i princip bara förbi för mig. Jag hade några kompisar som jag alltid hängde med. Men jag var ju alltid rädd för att träffa nya människor. Så när mina kompisar började gå på fester och sånt där så kunde inte jag hänga med. För jag var ju livrädd för att hälsa på nya människor. Så jag fick alltid göra bortförklaringar. Och till slut så slutade ju folk bjuda in en liksom. Det är ingen mening då. Så festerna försvann i princip under hela tonåren. Det var först efter 20-årsåldern som det kom liksom. Ja, massa missade chanser liksom med jobb och skola och sånt där också.
Men visste du dina kompisar om att du led av social fobi?
Nej. För några veckor sedan så träffade jag en gammal kompis då som jag kände under gymnasiet. Och han hade ingen aning och vi bodde ändå ihop i ett halvår.
Oj.
Och det är just det här att man blir så expert på att gömma det.
Ja.
För det är ju så tabubelagt. Man vill ju verkligen inte... Man ska ju vara social i samhället, det här idealet. Att man ska kunna handskas med människor och så här. Och jag var ju blyg i hans ögon, absolut så.
Mm.
Men aldrig att det var ett problem som han såg det. Han blev jättechockad. Mm.
Ja, shit.
Men alltså, kan man så här födas med social fobi eller drabbas man bara när som helst i livet?
Det är ju lite skillnad vad forskarna säger där.
Mm.
Men man kan absolut få en... Alltså, det kan absolut hänga med i arvet som man får av sina föräldrar.
För det läste vi ändå att vissa som drabbas har fått det liksom genom det sociala... Eller ja, genom det genetiska arvet.
Precis. Men det är väl mer att man är lättare... Mer känslig skulle jag nog säga i så fall. Majoriteten får det ju genom ett trauma. Som för mig då att folk skrattar åt en, folk härmar en när man gör någonting. Som härmar när jag stammar till exempel och sådär. Så det är ju absoluta majoriteten. Sen är även vissa får det genom sina föräldrar. Både genom arvet och sen så om föräldrarna är väldigt tillbakadragna och tycker det här att människor är ju liksom hemska, så här, rädda för människor. Då lär ju sig barnen det också, att man ska vara rädd för den här situationen. Och om man har föräldrar som håller sig mycket hemma och sådär, inte går ut så mycket, så blir ju barnen också så.
Ja, hur var dina föräldrar?
Mina föräldrar skiljde sig när jag var 10 som sagt, så jag levde med min mamma mestadels. Och hon försökte ju få med oss på alla möjliga saker och så, men jag har alltid varit så här lite blyg och tillbaka dagen, så jag har alltid tyckt det var jobbigt. Men det var ju liksom att folk skrattade åt mig. Och det är just stamningen då som har varit den stora delen. Inte så mycket annat egentligen.
Nej.
Så det är ingen hemsk situation för mig direkt, kan jag inte känna.
Nej, det var mer det här. Men fick du liksom någon hjälp av skolan, tänker jag? Alltså så här med din stamning. Och de måste ju ha märkt att det på något sätt blev som ett trauma för dig att läsa högt. Alltså det säger sig självt att om man har problem med stamning så är det inte så jättekul att läsa. Kör högläsning i ett klassrum liksom.
Mm.
Var det liksom ingen i skolan som så här hjälpte dig?
Jag kommer ihåg när jag var liten så gick jag hos en logoped och liksom tränade bort stamning. Men det roliga var att när jag var där så stammade jag aldrig. För där var jag liksom jättelugn liksom så här, och vi hade jättekul och spelade spel tillsammans. Och sen när jag var i skolan och var med mina vänner, då var det liksom jättejobbigt och min kropp bara inte funkade i princip.
Ja.
Men jag kommer ihåg att jag hittade ju något system där med att göra det väldigt ångestfyllt, att läsa högt och sådär, göra presentationer väldigt, att det var väldigt jobbigt. Men sen ibland så var jag tvungen att gå till sjuksyster, hittade på att jag hade ont i huvudet och ont i magen. Jag kommer ihåg att jag sa att jag hade svårt att koncentrera mig väldigt mycket, och då fick jag ett eget grupprum och sånt där att sitta och läsa i, just för att komma bort ifrån de här situationerna hela tiden.
Mm.
Så jättemycket sådana här ursäkter som man kan se upp, eller kolla efter då som lärare till exempel.
Mm. Men det säger så mycket också om att det är liksom hög okunskap även hos vuxna människor som jobbar med barn. Liksom, att de inte kunde räkna ut att det handlade om att du var rädd för att läsa. Liksom, och att du kom med de här undanflykterna.
Mm.
I don't blame them, men det säger väldigt mycket om okunskapen.
Ja, absolut.
Och sen, de har ju jättesvårt redan, det förstår man ju liksom.
Mm.
Med jättemånga elever och det ska vara individanpassat hit och dit. Och sen så kommer de här högljudda eleverna och så drar allt fokus därifrån. Och så de tysta eleverna som jag var då. Jag sa ju ingenting i princip, jag bara satt där och har alltid fått som jättesnäll kille, jättehärlig och sådär. Men du kan gärna prata lite mer, det är det jag har fått på utvecklingssamtalen. Men alla andra som är högljudda och de här som bråkar, de tar ju allt fokus och så missar man hela de här lilla klumpen av människor som bara sitter där och är jättetysta och inte vågar säga någonting.
Ja, precis.
Det är den svåra utmaningen.
Mm.
Men när din sociala fobi var som värst, alltså hur kunde en dag för dig se ut då? En typisk dag liksom?
Ja, om man säger att jag var i skolan så gick jag i skolan och det var inga problem. Jag gled igenom den liksom, utan att göra för särskilt mycket.
Mm.
Liksom, jag gjorde mina läxor sådär, men jag hade inget att göra efter. Spelade ingen sport eller något sånt där, utan det var mycket tv-spel före och efter. Så fort jag kom hem från skolan så var det bara tv-spel direkt. Och undvek så mycket som möjligt. Jag kommer ihåg att det var jobbigt att bara gå i affären och handla. För då så, när jag skulle handla så tänkte jag hela tiden att de som står bakom mig i kön dömer mig efter vad jag har handlat. Och sen så den som sitter i kassan dömer också. Liksom, okej, nu har han köpt det där. Sådär, liksom, massa sådana tankar hela tiden. Återigen att vara i fokus av alla andras blickar.
Men det känner jag igen från när jag började i KBT med min panikångest. Mm. Alltså när det var som värst då, för när man väl börjar i KBT när man har panikångest så blir ju det värre till en början.
Ja.
Och när det då blev som allra värst, då minns jag också en gång när jag skulle handla. Och då tänkte jag exakt som du säger, jag bara, ja men alltså alla i kön, alla bakom nu tänker bara, varför handlar hon det? Och vad, alltså så här, nu dömer de mig helt och hållet som person. Och så här, ett, om de hade gjort det, så är det så, det spelar väl ingen roll, det är inga människor du kommer träffa igen. Och två, varför skulle de ens göra det?
Ja.
Men det är så sjukt hur det blir så i hjärnan liksom.
Mm.
Man får, alltså, förmodligen så är det kanske någon mer i kön som står och tänker att du dömer henne för vad hon ska handla. Det är det som är så jäkla sjukt.
Det är så sjukt.
Det är så här, varför skulle allt fokus ligga, alltså alla tänker att fokus ligger på dem själva.
Ja.
För man är, människan är i sån liksom.
Ja.
Men kan man bli helt frisk ifrån social fobi och hur lär man sig liksom leva med social fobi?
Man kan ju absolut bli frisk från social fobin, men alla har ju en viss grad av social ångest. Om man säger. Mm. Den är ju viktig för oss för att vi ska överleva.
Mm.
Om man går tillbaks till när vi levde i jägar- och samlarsamhälle och så här, då var det ju viktigt att man skulle passa in i gruppen. Och det är därifrån det kommer också.
Mm.
Att de som gjorde uppror och sånt här, de blev kanske dödade. Och sen de som höll sig tillbaka och liksom lät ledaren leda gruppen, de överlevde och fick sprida sin gener vidare. Och så har det blivit så här hela tiden att man skickade vidare.
Mm.
Så det har ju varit bra liksom, och det är viktigt för oss som sagt som människor att man har en viss grej.
Mm.
Så att, nej, vi kanske ska göra det, då gör jag bort mig för mycket. Så.
Mm. Men hur lärde du dig att leva med din sociala fobi?
Det började när jag var 22 år, på min födelsedag, så var jag jätterädd för att bjuda mina vänner ut på middag. Jag ville göra det väldigt mycket, men jag hade skjutit upp det jättelänge och var jätterädd för att de skulle säga nej. Och sånt där liksom, att nej, vi vill inte gå med dig. I min hjärna då såklart, det var jättedumt egentligen så.
Mm.
Och sen när jag väl ringde dem på samma dag så ville de jättegärna, men jag ringde ju alldeles för sent, så, som vanligt, så de kunde inte. Och då var det någonting i mig som bara sa att jag kan inte fortsätta leva på det här sättet. Det var verkligen, jag nådde den här botten.
Mm.
Och det är där ångesten har kommit tillbaka, att jag vill, ja det var ju det här, jag vill verkligen inte leva på det här sättet, jag måste göra någon förändring. Och där så började jag lära mig väldigt mycket om kroppsspråk, träning och kost och sånt här. Att ett väldigt hälsosamt levande, och det har hjälpt mig jättemycket. Både stärka självförtroende och så här, att vara hälsosam. Så det är det första steget jag tog.
Mm.
Även att inspirera, lyssna på inspirerande människor. Jag spenderar jättemycket tid med att lyssna på ljudböcker. med människor som har haft några problem och sådär i livet och överkommit dem och nu liksom inspirerar andra människor och sådär.
Mm.
Så det är mitt tips också, att man slutar lyssna på allt hemskt som händer i världen. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad såklart, men man ska inte bara lyssna på det utan lyssna på det som inspirerar dig.
Mm. Mm.
Och sen var det även att jag lärde mig i de här böckerna att jag måste verkligen möta min rädsla om jag ska bli, komma över den då.
Mm.
Och det var det jag gjorde. Jag gjorde upp en sån här ångesthierarki, en stege. Som att det här steget är det lättaste jag kan ta. Och då, mitt första steg var att kolla folk i ögonen när jag gick förbi dem på trottoaren. För det var sånt, jag bara undvek det. Det var en naturlig grej. Jag hade lärt mig det under gymnasiet.
Mm.
Att kolla ner i marken och bara gå till skolan. Men istället att verkligen kolla upp, möta folk i ögonen. Och få bevis på om de verkligen kollade på mig och dömde mig. Och när jag gjorde det här så var det bara en helt annan värld. Det var ju ingen som kollade på mig.
Nej.
Och det var ju första gången som jag märkte det. Fan, varför kollar du på mig? Jag blev irriterad.
Ja.
Jag har gått här i 15 år och liksom trott att du hela tiden kollar på mig och dömer mig. Och sen helt plötsligt när jag väl kollar upp och försöker se det här, då är det ingen som kollar på mig. Det var ett jättestort skifte i min hjärna då.
Ja.
Och det gjorde att jag kunde jobba väldigt mycket på det här då och ta nästa steg. Jag kommer ihåg att jag gick in i affärer. Jag hade väldigt problem att fråga efter hjälp i affärerna. Så jag gick in där och frågade efter hjälp i varenda affär. Liksom bara för att träna bort det här hela tiden och sen ta vidare steg och vidare steg.
Vad var längst upp på listan?
Det var ju att hålla föreläsningar inför okända människor. Det var helt omöjligt för, vad är det, 4 år sedan i princip. Och idag gör jag det i mitt företag.
Ja,
jag vet.
Jag vet.
Jag tänkte vad jag tror att det var det som var.
Men kan du känna så här, har du mött mycket fördomar i din, alltså med din sociala fobi eller så?
Ja, eller missförstånd skulle jag nog säga väldigt mycket. Att man blir väldigt missförstådd. Man vill ju inget annat än att folk ska gilla en. Det är det som är paradoxen, att man vill verkligen bli omtyckt av folk. Men på grund av att man beter sig ganska tillbakadragen, så är distraherad, så kan man se som väldigt blyg och förvirrad och arrogant till och med. Att folk liksom... Ja, han var bättre än mig. Liksom när jag inte ville hälsa på folk då. Och jag var på en fest, så har jag hört folk som efterhand liksom sagt att de trodde att jag var bättre än dem.
Mm,
men i min värld så är det bara, jag är livrädd för att du ska skratta åt mig om jag stammar inför dig.
Ja, precis.
Så liksom, och så ser de det på en helt annat sätt då.
Mm.
Så det är mycket sånt. Och ja, folk vet ju inte vad social fobi är liksom. Det är otroligt vanligt, som vi sa i början. Men ingen pratar om det. Så jag har alltid trott att jag var ensam om det. Tills nu då, när jag verkligen satt mig in i ämnet.
Finns det så här situationer eller tillfällen idag som är jobbigare än andra för dig? Liksom, alltså när du känner liksom ändå att din sociala fobi ändå blir lite påtaglig igen. Eller har du liksom kommit över alla sådana steg?
Det är fortfarande lite jobbigt ibland. Det värsta jag har haft, förutom det här att presentera mig själv, det är att sitta ner och hålla ett samtal, som jag gör med er nu.
Mm.
För då har jag hela tiden försökt att vara så perfekt som möjligt i det här då, och liksom inte säga fel och så här. Så det, den har varit väldigt jobbig för mig, och det kan jag känna lite fortfarande liksom, ibland. Det får man prata med någon som man inte riktigt bryr sig om och kanske inte ska se i framtiden. Eller någon som spelar väldigt stor roll i ens liv. Någon som man tycker är väldigt attraktiv och så där. Det blir ju liksom...
Ja,
det blir ju så.
Såklart.
Att man blir nervös. Och det är där jag alltid haft störst problem och även känner idag.
Mm.
Men föreläsa och sånt, så det har jag helt kommit över. Och ja, man brukar dela upp dem i olika delar. Och det är ju att man ska prestera saker framför människor där de ska kolla på en och tänka, okej, är det här bra eller dåligt? Och det har jag inga problem med alls. Sen är det då att interagera, sitta och prata som vi gör nu.
Mm.
Och det är fortfarande lite sådär, tankefällorna kommer tillbaka och allt det här hit och dit i hjärnan.
Mm.
Och sen även att man ska bli observerad då. Att folk behöver inte riktigt tänka om det här är bra eller dåligt. Men folk kollar på en. Det är jättemånga som har problem med att äta inför andra människor. För de tänker att, och de tänker på hur jag äter och mitt bordsskick är så dåligt och jag kommer spilla och skaka på händerna och sånt där. Det har inte jag något problem med, men jag vet att det är väldigt många som har problem med det också.
Mm.
Och även stå upp för sig själva. Det är också ett jättestort problem. med människor med social fobi, att ta liksom konfrontation och kunna säga sitt, nej nu, jag håller inte med dig om det här, så här tycker jag. Eller att säga nej är också ett väldigt stort problem. Mm. Att folk bara kör över människor. Ja. Så här, man vill inte verka dålig och då tar man an sig jättemycket. Och så blir det dåligt på grund av just den anledningen.
Mm.
Så det är några av de problemen som social fobi kan ha.
Mm. Men om man känner igen sig väldigt mycket i din berättelse nu. Mm. Och känner så här, alltså vilket skulle vara ditt så här största tips till om man känner igen sig väldigt mycket?
Det är att få kunskap om det. Det har hjälpt mig så otroligt mycket. Och det är just det jag försöker att lära ut också i ångestskolan. Att folk ska veta mer om det. För då lär man sig hur kroppen fungerar. Jag hade ingen aning om varför de här alla känslorna satt igång och varför kroppen blir jättevarm och skakad och sånt där. Men nu vet jag att det är mitt, ja, att kroppen är sån liksom, när den är rädd så vill den fly eller slåss då.
Mm.
Att man bara vet det kan lugna ner en jättemycket. Mm. Okej, det här är normalt att jag sitter och är nervös här nu. För det gör att jag blir väldigt fokuserad och kan göra bra grejer också.
Mm.
Och även hur man fungerar själv, så man lär sig så mycket som möjligt. Och även fundera på vilka situationer är de mest jobbiga för mig och ranka dem. Okej, den här är den lättaste, här kan jag börja, och här uppe där är jättesvårt för mig, så ja, där jobbar jag mig hela tiden på vägen upp dit.
Mm.
Så det, kunskap skulle jag säga, kunskap är makt.
Mm. Ja, det är sant.
Det är verkligen så.
Vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
Nytänkare skulle jag säga. Folk som gör det som aldrig har gjorts förut tycker jag är väldigt spännande. Och ja, man vet inte liksom, det här kan gå skit, det här kan bli skit, det här kan gå jättebra, och ja, vi kör ändå.
Mm-hmm.
Cool, tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
Stort tack.
Då hade vi det.
Ja. Fantastiskt. Alltså jag älskar det här med att Erik har liksom verkligen själv haft och lidit verkligen av social fobi.
Mm.
Och nu liksom föreläser han för liksom flera hundra åt gången.
Ja. Alltså på riktigt.
Ja. Men vi vet ändå, alltså det är verkligen en stor utmaning att föreläsa för så många människor samtidigt. Ja. Vi har liksom ändå så här, vårt rekord är väl 500 typ på en och samma gång.
Mm.
Det är liksom en pass.
Ja men gud,
ta sig
ja.
Igenom lite. Alltså det är skitkul.
Ja,
men det är
och
ju...
då är du och jag ändå två. Ja, vi är ändå varandra.
Vi är två och vi har inte haft social fobi.
Nej, och det är så här, jag kan gå och ta dig i handen om jag vill och bli jätterädd.
Mm,
liksom.
Precis, och vi kan liksom så här, precis rädda varandra.
Ja,
lite,
gud ja, det har vi
ju
gjort liksom jättemånga gånger.
Ja, ja, ja.
Mm. Men alltså han gör det, ja, det är hjälte. Alltså det är verkligen det.
Mm.
Men som det här som Erik sa till oss efter intervjun. Det finns personer som har som mål att bara så här, till exempel, jag ska ringa 5 samtal det här året.
Mm.
Alltså tänk att så här, det är en målbild. Då förstår man hur viktigt det är att prata om den här sjukdomen. Det är så här, det ska inte sitta folk och bara säga. Alltså det är ju inte bara för den personen,
nej,
som är sjuk.
Nej, nej.
Men så här, att ringa 5 samtal, alltså vi måste prata och göra den här diagnosen synlig så att andra människor förstår, och så att liksom man förstår att det går att bli frisk.
Mm. Ja, men det är så, för jag satt och läste lite på så här Ångestskolans så här kommentarer och sånt i kommentarsfältet. Ja. Och då var det liksom just någon som bara, shit vad skönt det är liksom att du tar upp det här. Även om liksom jag tycker att det är jättejobbigt att ta de här samtalen, det tycker jag fortfarande, och du får då låta så himla enkelt, det är det kanske inte, men det är ändå, nej, skönt att någon liksom lyfter det. Mm. För det är liksom så otroligt jobbigt när man är i det. Men ja, stort tack till Erik som, sen så jag satt ju som sagt och kollade hans kommentarsfält, och jag tyckte han hade lagt in en väldigt viktig kommentar själv på en av sina videos. Nu kommer jag inte ihåg om det var så under panikångest eller om det var under ADHD eller något så här. Han har gjort massa videos här ju. Men då hade han i alla fall skrivit till så att det är så himla viktigt att man inte själv diagnostisera sig. Alltså så här, om man känner igen sig så är det väldigt viktigt att såklart ta symptomen som man har på allvar, och känner man att man känner igen sig jättemycket så sök professionell hjälp istället för att säga direkt att jag har ADHD till exempel.
Nej,
alltså det är väldigt farligt att sätta diagnos på sig själv eller på någon annan.
Ja,
du kan
ja,
inte
gud,
sätta
ja.
Diagnos på en kompis. Liksom.
Nej, det är som när ni skriver till oss ibland och frågar, tror ni att jag har det här?
Mm.
Vi kan ju aldrig sätta en diagnos. För vi är ju inte utbildade psykologer eller läkare, så precis. Vi vet ju inte om ni har det.
Nej, det är liksom bara de utbildade som kan göra det precis. På riktigt. Liksom. Ah. Så det vill jag bara flika in. För när jag läste det så tänkte jag, det är verkligen viktigt att komma ihåg.
Mm. Okej, vi har kommit fram till veckans hiss.
Woo, woo, woo! Det var typ länge sedan vi körde veckans hiss nu, eftersom vi har haft vår lilla poddserie.
Ja, precis.
Ska jag börja?
Ja, du kan börja.
Mm. Jag vill hissa... Nej, men jag vill faktiskt hissa en annan podd.
Ja.
Vi har gjort det några gånger nu. Men det här är en podd som vi har gästat.
Oh my god, jag vet vilken!
Och den är gjord av två... entreprenörskvinnor som vi båda ju verkligen ser upp till så himla mycket.
Alltså, de är gudinnor.
Ja, men jag vill i alla fall hissa Underlivspodden som är gjord av grundarna till Deodoc.
Hedjo Hasti, åh.
Ja, och vi gästade dem för några veckor sedan och pratade om, det behöver jag inte avslöja, men det var ett pinsamt ämne.
Det låter väldigt, väldigt pinsamt.
Ja, och jag kan ju säga att jag var sjukt nervös när jag skulle lyssna igenom det avsnittet. Men jag kan även avslöja att jag nog aldrig skrattat så mycket.
Nej, jag vet. Inte jag heller. Alltså, vi pratar på ett sätt som vi nog aldrig har gjort innan.
Nej, precis. Och det blev så himla, det var så himla härligt och glatt och roligt att lyssna på. Jättekul. Jag liksom så här, utan att liksom skämmas, så tyckte jag själv att jag var rätt skön.
Och de kallar oss poddproffs, jag tycker de är det.
Ja, verkligen.
Alltså verkligen.
Ja, så gå in och lyssna på Underlivspodden.
Okej, min veckans hiss. Mm. Det här är typ ingen sån ny grej eller någonting så här som precis har kommit eller bla bla bla.
Nej.
Men som jag nämnde, har nämnt igen nu typ hur många veckor som helst, så har jag haft lite ont i hjärtat. Och då menar jag inte ont i hjärtat som att det är något fel på mitt hjärta, utan det har varit lite trasigt. Ni vet, när man är hjärtekrossad helt enkelt.
Det känns för mycket.
Exakt. Och då brukar jag, ja men för det första så skriver jag mycket. För det, jag tycker det är skönt. Men för det andra så läser jag också otroligt mycket om en olycklig kärlek. För att det på något sätt är så skönt att känna igen sig. Och jag brukar läsa Sandra Beijer.
Mm.
Allt hon skriver tycker jag är fantastiskt. Och hon har gästat oss och pratat kärlek. Det gjorde hon tidigt.
Och vi var så nervösa då.
Vi var så nervösa.
Ja,
men i alla fall. Så då googlade jag Sandra Beijer texter om kärlek, och då finns det ett inlägg där hon har samlat alla sina texter om kärlek, och jag vill verkligen tipsa om det, för det är, alltså det är så fantastiskt fina texter.
Så vadå, man bara googlar?
Ja, skriv så här, Sandra Beijer texter om kärlek, så okay. kommer det.
Okej. Okay. Mm. Det ska jag också göra.
Ja, men alltså grejen är, jag skulle kunna typ tapetsera med de texterna. Alltså de alltså jag ja.
Ja,
det
var
så.
Ja, det var jag så. Där hade ni veckans avsnitt, hörni.
Ja.
Återigen stort tack till Erik som ville dela med sig av sin erfarenhet av social fobi.
Ja, tack snälla Erik. Ja. Det var så härligt att du gästade Ångestpodden.
Verkligen, vi är jätteinspirerade av dig.
Och som sagt, glöm nu inte att vi ses i Globen den 10 september på Vidstar Festival. Det kommer bli så otroligt.
Jag skulle säga episkt, men det känns lite töntigt.
Ja. Jag med Thomas.
Ja.
Thomas, Ida och Sofie.
Mm.
Ångestpodden kör live.
Ja, men lite så här, Ångestpodden 2.0.
Det tror jag.
Händer i Globen.
Ta nu hand om er, så hörs vi precis som vanligt nästa vecka. Och glöm inte följa oss på Instagram. Där heter vi Ångestpodden. Okej, ta hand om er. Hej då!
Hej då!